Nåd vara med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud, vår Herre, Gud och vår Herre Jesus. Amen. Vår predikotext idag som var från Johannes evangeliets 13 kapitel läser vi igen. Bara, det var kort, men bara för att vi ska minnas det här orden. När Jesus hade gått så När Judas hade gått, sa Jesus, nu är människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ni minns säkert alla händelserna den här kvällen i övre salen. Jesus hade nu vandrat med lärjungarna i förnedring och dolt sin härlighet från dem. Bara vid några tillfällen som ni minns så skymta härligheten, hans gudom igenom. Och bland annat i vår huvudtext för den här helgen. Som är från uppenbarelse eller från förklaringsberget. Lärjungarna var ändå alla säkra på vem Jesus var. Men som Ola sa, han skrev här i början, att han var osäker på hans uppdrag. De trodde att han skulle vara en judisk kung för judarna. Och inte en martyr som skulle dö för sina egna. Under 3 års tid hade Jesus älskat dem alla. Även Judas på ett perfekt sätt. Han hade sökt deras bästa och offrat tid och krafter. Även på Judas. Han hade sökt allas bästa. Hur vet vi det? Jesus var den bästa vännen som har vandrat på den här jorden. Han var även den bästa mästaren som någon har haft. Läraren som någon har haft. Och han var både vän och mästare för lärjungarna. Så han var felfri även i den här uppgiften. Så när Judas tröttnade på Jesus och de andra lärjungarna, så hade det ingen del. Berodde det ingen del på att Jesus hade gjort något fel. Och vi vet också att Jesus, han sörde kraftigt att Judas lämnade dem på ett synbart sätt. Några verser innan vår text så säger Jesus, jag säger er sanningen, dem som tar emot någon som jag har sänt tar emot mig. Och den som tar emot mig, tar emot honom som har sänt mig. När Jesus sagt detta, skakades han i sin ande och vittnade. Jag säger er sanningen, en av er ska förråda mig. Judas var också utsänd vid flera tillfällen av Jesus. Och han användes som ett redskap i Guds rikes framfart. Herren Jesus Kristus, som själva Gud, skakar i anden när han avslöjar Judas planer. Även nu när han avslöjar Judas behandlar han honom med kärlek. Som hedersgäst vid bordet bryter han loss en bit av brödet, doppade av sitt bröd och doppade i sin doppskål och räcker över den här biten till Judas. Vi i vår kultur kan tänka på hur det går till vid ett bröllop. Hur brudparet tillsammans skär kakan. Sen matar varandra av den första kakbiten som de delar i livet. På ett liknande sätt, samma kulturella betydelse hade den här handlingen som Jesus gjorde för Judas. Lika tyngd hade den här handlingen. Det säger de som förstår sig på kulturhistorien. Det här var någonting som man gjorde endast åt de allra närmaste vännerna. Det var ett bevis på stor vördnad och heder åt den som fick den här behandlingen av värden i huset. Och hittills hade Jesus hållit Judas förräderi hemligt. Både för de andra lärjungarna och även för Judas själv. Han hade inte sagt åt Judas att han visste vad han hade gjort. Men han hade även hållit den onde borta från lärjungakretsen. Han hade fått vänta. Men som vi läser, när Judas hade tagit brödet for Satan in i honom. Och Jesus sa till honom: det du gör det snart. Men ingen av dem som låg till bords, de andra lärjungarna, förstod varför han sa till honom så. Sen läser vi: när han hade tagit brödet gick han genast ut, och det var natt. Även att bli förrådd av en av de närmaste vännerna genomled Jesus på ett perfekt sätt. Inte en enda syndig tanke eller ett sårande ord sades från hans mun. Något som få av oss, inte ens de mest helgade människorna, klarar av utan att synda. Det gör så ont att bli bedragen. Det gör så fruktansvärt ont att bli bedragen av en närvän. Ibland vet vi att Gud ger oss människor så långt koppel här i livet att vi kan trassla in oss rejält och till och med hänga oss i det. Begå självmord på grund av vår frihet. Det var det som Judas hade gjort av den frihet som han hade fått som lärjunge. Jesus hade inte gjort de 12 lärjungarna till robotar som följde honom perfekt, som han kunde styra exakt som han ville. Det var vanliga människor som du och jag, med egna viljor och egna motiv till sitt lärjungaskap, kan vi se många gånger i Nya Testamentet. Trots detta gav Jesus inte upp med dem. Något som Jesus inte heller gör med dig och mig idag. Trots våra egenheter, våra egoistiska viljor och snedvridna motiveringar många gånger. Även denna kväll hade Jesus bjudit Judas tillsammans med de andra 11 lärjungarna till bords med honom för att fira påskmåltid. Han hade tvättat även Judas fötter när han tvättade de andras hundar den gångna kvällen. Trots att han visste vad Judas skulle göra och kände till vad han redan hade gjort. Jesus visade dem alla kärlek, kärlek, kärlek och mera kärlek. Jesus hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista, skriver Johannes i början när han återger den här kvällen, berättelsen om den här kvällen, från den här kvällen. I det 13:e kapitlet och i slutet av samma kapitel så säger Jesus till lärjungarna: om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det mest kärleksfulla som vandrat denna jord säger i vår predikotext idag, efter att Judas hade lämnat dem: nu är människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom, och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart. Job säger, nej, predikaren säger inte Job: allt har sin tid, allt som sker under himmelen har sin stund. Födas har sin tid, dö har sin tid. Plantera har sin tid, rycka upp det som planterats har sin tid. Dräpa har sin tid och hela har sin tid. Och så fortsätter predikaren vidare med: allt har sin tid. Och nu har en annan tid inträtt i Jesu liv här på jorden. Nu hade han inte längre 12 lärjungar som han utvalt själv kvar, utan nu hade Satan även sållat bland hans närmaste krets. Även om det här var omvittnat bland profeterna, det här var något som Jesus visste om redan när han valde de 12, får vi också veta. 3 år hade han älskat, vett och förberett dem alla på samma sätt. Men en, som David skriver: även min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfte sin häl mot mig. Så profeterar David i en psalm om Jesu liv. Jesu förnedring blev mycket djup redan innan hans fysiska lidande inleddes. Ju mer förnedrad Jesus blev utan att synda, desto klarare lyste hans härlighet inför Fadern. Hela guddomen blev förhärligad genom och i honom, i Jesus. Världen såg inte hans härlighet. Jesaja skriver: när vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Likt en man som man kylar ansiktet för, så föraktad att vi räknar honom för intet. Snart, säger Jesus i vår text, snart ska han bli förhärligad. Han ska bli förhärligad en gång för alla. Hela Jesu liv från födseln till den här stunden i den övre salen på skärtorsdagskvällen hade varit ett förhärligande av Fadern. Så människosonen Jesus Kristus var hela tiden förhärligad inför Fadern genom sin aktiva lydnad när han uppfyllde lagen i vårt ställe. Trots detta fullkomliga liv han hittills levt skulle hans härlighet falnat om han fallit på målsnöret Först när han skriker ut från korset, tetelestain, det är fullbordat. Då är hans härlighet också befäst för alltid och evighet. Han var hos Gud i härlighet redan när världen skapades. Han var innan hans människoblivande och inkarnationen. Men nu har Guds son en annan glans, en annan härlighet än den han hade då. När Johannes fick se Jesus hos fadern, som han berättar om i Uppenbarelseboken, såg han ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Ett förhärligande som övergår all mänskligt förstånd. Men Jesaja säger om honom och skriver för oss att om hans skönhet mitt under lidande och förföljelser. Han fortsätter där vi slutade Jesaja senast. Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor han tog på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet lade Gud på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi är alla vilse som får var och en sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Jag satt nyligen en stund vid min cancersjuka morbrors dödsbädd. Tyckte ett dygn innan han somnade in. Jag såg hans smärtor och hans fysiska lidande när den drog de sista krafterna ur honom. Så var det också med Jesus. Syndabördan som han bar var som den värsta cancer vi någonsin kan tänka. Den gjorde honom bedrövad ända till döds. Och i själaångesten utbrista han i bön till fadern. Skona mig, far, om det bara finns ett annat sätt. Smärtan var så fruktansvärd. Vi kan tänka oss den värsta huvudvärken, muskelvärken, tandvärken, ryggvärken, benvärken som någonsin haft. Eller om någon skulle ha slagit dig med hammaren på alla dina fingrar på samma gång och alla tår. Eller brännskadat dig över hela kroppen. Han bad det för dig. Istället för dig, säger Jesaja. Fysiskt kommer vi att få lida och utstå lidande. Men vår andliga nöd tog han på sig. Han bar dina synder. Konsekvensen av gärningen och straffet, för det tog han på sig. Syndens lön betalade han i ditt ställe. Han dog. Gud dog i ditt ställe. Han som inte själv hade gjort en enda synd. Förstår du hur härlig Jesu förhärligande verkligen är? Syndabördan tog Jesus på sig och du är fri. Synden som är som en cancer som äter mer och mer av de drabbade tills det slutligen tar livet av oss alla. Mot den finns det inget motgift här i världen. Men det finns ett blod som renar bort dess fläckar. Kristi blod som tvättar bort alla de fula fläckarna och som vid vårt sista andetag ska helt och fullt till intet göra synden i oss med dess bondsförvalt, vår gamla människa. Jesu förhärligande skedde här i tiden. Och slutligen, när han gav upp andan på korset, ditt förhärligande är nära förknippat med hans. I de tre synoptikerna, Johannes, Matteus, Markus och Lukas, där säger Jesus: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. På ett annat ställe säger han: den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Även ditt förhärligande sker mitt under lidanden och bedrövelser. Som Paulus förklarar saken till korinterna, han säger: nu gläder jag mig. Ursäkta, till kolosserna säger han: nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Paulus var ingalunda syndfri när han uttalade de här orden, som vi kanske så lätt kan villas att tänka när vi själv sitter mitt i bedrövelsen, mitt i smeten. Vi vill så jättegärna ha det annorlunda. Vi vill göra vår teologi i köttet och tänka och säga att njutning och goda dagar är Guds kärlek. Vi ser på dem som har flyt och framgång och tänker att de måste verkligen vara älskade av Gud. Något som vi inte själva känner oss när vi möter motgångar, svårigheter och straff från Gud för någons synd. Alltså, Jesus älskar inte mig när jag lider, kan vi börja tänka. Så jag gör många fel. Och jag måste sluta med det för att få kärlek igen av Jesus, för att komma på spåret igen. Men vår teologi är inte grundad i Bibeln, utan den är lagiskhet och grundad i köttet. Och den följer inte vad Bibeln säger de gångerna. Gud älskade verkligen sin son Jesus Kristus. Om han inte sparade det han älskade allra mest här i världen för att rädda dig, min vän, hur kan du då inbilla dig att han inte skulle älska dig nu när han håller dig kvar vid ditt kors? Hur kan jag fatta det här? Hur kan jag leva efter den här kunskapen? Låt oss be. Jag lär mig, Jesus, vara så till sinne så som du var. Lär mig det mitt i vardagen, under alla frestelser, nederlag och motgångar. Lär mig bära mitt kors, dagligen döda mitt köttsbegär och lockelse, och leva mer för dig. Låt mitt liv allt mera reflektera vad du gjort för mig i vad jag gör, säger och tänker. Inte för att jag ska bli förhärligad, utan för att du i ditt perfekta liv redan har förhärligat mitt liv och genom din död har förhärligat både min död och min grav. Och där du sitter på Faderns högra sida har du förhärligat himlen som en salig vilostad för mig, för evigt hemma hos Gud i himlen. Amen.